Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om attacker och sammanträffanden. Men också, hur mycket uppmärksamhet ska vi egentligen ge de som sätter käppar i hjulet på internet, som gärna vill kanske vara mer än vad de är? Aktivisterna som förstör men som inte är hackers.
Precis, vi ska degradera dem helt enkelt. Inte förnedra dem, men vi ska åtminstone degradera dem i veckans huvudämne av Bli säker-podden, som är tillbaka den här veckan. Mm. Det var jättekonstigt förra veckan, det var inget avsnitt som kom ut då. Vi gör ju en hel del förändringar bakom kulisserna när det kommer till produktionsflödet, när det kommer till planeringen nu under februari-mars efter att Bredband 2 lämnade. Det var därför vi utlovade från första början att det skulle bli ett litet uppehåll, men sen ändrade vi oss och körde igång med avsnitt direkt i alla fall. Men förra veckan, då var det helt enkelt för många käppar i hjulen. Så det blev inget avsnitt då. Men nu är vi tillbaka.
Nu är vi tillbaka. Och frågan är ju om det har blivit två avsnitt under en period då det kanske inte skulle bli några avsnitt alls. Mm. Är då poddspelaren hälften full eller hälften tom?
Just det, filosofisk fråga här. Väldigt djup fredagsmorgon är det,
ja,
den här fredagen den 8:e när ni lyssnar på podden. Inspelat dagen före den 7 mars.
Ja, och innan vi går in på huvudämnet här så har vi lite uppföljningar, lite snabbisar. Vi har en läsarfråga som är mycket relevant för veckans händelser. Mm. Men först då så en uppföljning. Signal, de vill inte kommentera Apples marknadsföring runt de här nya, ska vi kalla det, stegen för kryptokommunikation.
Det var det vi pratade om i huvudämnet förra veckan, där Apple hade presenterat deras uppgraderade version av iMessage-protokollet och där de delade upp chattapparna i 4 stycken nivåer, där de hade osäkra skräpappar som WhatsApp och, nej, inte WhatsApp, vad heter de? WeChat och Telegram.
Tokigt det blev där.
Ja, precis. Ja. WhatsApp är ganska bra faktiskt. Men WeChat, Telegram, sånt skräp i den lägsta nivån, nivå 0 kallar de det till och med. Och så satte de sig själv i den högsta nivån till och med över Signal. Och jag kände inte igen den där grupperingen av den där indelningen och var också ifrågasättande till vilka parametrar som Apple hade valt att skulle gälla för att man skulle få hamna i den här högsta kategorin. Vi har fått bekräftat att den här indelningen, den är Apples eget påhitt, och vi har fått en kommentar från Signals vd om att Signal inte vill lämna någon kommentar. Men jag vill ändå läsa upp det, för det här är den syrligaste icke-kommentaren jag har varit med om. Citat på engelska. We don't have a comment on Apple's novel hierarchical levels framework that they apply in their public-facing materials to rank various cryptographic approaches. We recognize that companies struggle to market and describe these complex technological changes, and that Apple chose this approach in service of such marketing. While we may quibble with their non-standard ranking methodology, we are delighted to see Apple add more privacy protections. Slutcitat. Alltså, Signal, de vill inte kommentera den här icke-standardiserade nivåindelningen. Men de förstår att Apple använder den i sin marknadsföring, såklart. Och så ger de tummen upp till att Apple faktiskt förbättrar sin kommunikationssäkerhet i iMessage-protokollet. För som vi sa i förra avsnittet så gör ju nya iMessage mycket mer än att bara se till att kommunikationen blir kvantsäker.
Vi går vidare och pratar om, eller kvackar vidare kanske ja. Vi ska säga. Ska vi börja med att förklara, vad är det där kvack nu igen?
Ja, det är någonting som vi har gjort två avsnitt om tidigare. Kvack, det är alltså den lösning som EU vill ha för att kunna identifiera vem som ligger bakom en webbplats. Och vi har i de här två tidigare avsnitten förklarat varför det är en vansinnig idé. Och varför det är en farlig idé. Nu har det lyckligtvis i sista stund degraderats från att vara både farligt och vansinnigt till att bara vara vansinnigt. För det har nämligen lagts till ett litet tillägg och en liten recital, som alltså är en förklaring till texten, där det nu står så här, citat på engelska. The obligation of recognition, interoperability and support of quacks is not to affect the freedom of web browser providers to ensure web security, domain authentication and the encryption of web traffic in the manner and with the technology they consider most appropriate. Slutcitat. Alltså, Quacks certifikat får inte vara så att de underminerar webbläsarleverantörernas möjlighet att faktiskt säkerställa att anslutningarna till webbplatser på nätet inte blir avlyssnade av någon obehörig part. Så det här, det var ett litet steg i rätt riktning. Jag hade ju hoppats på att dumma förslag läggs tillbaka i dumma förslagslådan där de en gång hittades. Men nu har de i alla fall tagit bort den delen som gör att det är ett farligt förslag. Nu är det bara slöseri med pengar.
På tal om, jag vet inte vilket av de där kategorierna vi egentligen ska gå in på här i detta. Men Twitter har ju gjort en förändring.
Ja.
Och det betyder att som standard så kan alla som jag följer på Twitter, förlåt, X heter det ju.
X heter det,
ja. Jag har inte ens tänkt att det varit fel där. Ja, Twitter X som jag brukar kalla det. Alla jag följer där kan numera bara slå mig en signal, antingen via video eller via telefon. Och den funktionen, antal människor som har eftersökt det, måste ju gå att räkna på ett avhugget finger. Jag förstår inte, men någonstans där så vill man från X-håll att X ska vara den här appen där vi sköter all vår kommunikation uppenbarligen. Och nu har de då aktiverat den här funktionen att det går att ringa alla som följer en då. Det är åt det hållet.
Ja.
Det finns ju en irritation.
Alla som du följer kan ringa dig.
Ja. Exakt, alla jag följer. Om jag följer dig kan du ringa mig.
Om du följer mig...
Ja, så kan du ringa mig.
Så kan jag ringa dig, precis. Ja, ja.
Exakt. Mm. Gäller vara tydlig här. Men jag vill inte att du ringer mig där, för jag vet att du ringer mig på Signal i så fall, för övrigt. Men, då fick vi en Signal igen, ja. Andra gången. Mm. I vilket fall som helst så finns det ett annat problem med detta också. Det är ju att du kan, när du gör detta, se mitt IP-nummer. Vilket då kan vara i detalj, se var jag jobbar och sådana saker. Det kan vara en säkerhetsbrist. Men om inget annat så ser du i alla fall vilket land jag befinner mig i. Och kanske också vilken lokal geografisk område i det här landet.
Ja.
Även om jag brukar befinna mig i Stockholm när jag är uppkopplad på internet hemma av någon anledning.
Jo. Men det här är framförallt ett integritetsproblem för de som inte vill avslöja då, till exempel var de jobbar. Men också en sån sak som att det är inte alla som har som är helt publika med vilka de är på Twitter. Och vill fortsätta ha möjligheten att inte vara publika. Och om de då råkar läcka sin IP-adress på grund av det här, antingen på grund av kontaktkopplingen eller för att de accepterar en meddelande förfrågan och sen då det efterföljs av ett telefonsamtal, då läcker de ju sin IP-adress, och den IP-adressen kan sedan användas för att koppla ihop den användaren på andra plattformar där den användaren också är aktiv.
Det är ju ganska så, det är ju världens mest enkla solovåring, om du vill solovåra fram ditt IP-nummer. Du bara lär känna och börja chatta lite.
Ja.
Det går ju att ändra det här naturligtvis. Det går att ändra så att det bara är folk som du har i din fysiska kontaktbok, kan jag säga, men din andra vanliga kontaktbok i datorn och så, om du har, eller på iPhonen eller Android-telefonen, om du har kopplat ihop det. Det går också att stänga av helt, och det är väl där vi någonstans rekommenderar. För det finns ju en väldigt stor skillnad mellan exempelvis folk som du har på Facebook Messenger, där du någonstans har kontakt med varandra, medan att du följer någon på Twitter, eller förlåt, X, är ju en helt annan grej.
Ja, det är faktiskt en stor skillnad. Men antingen aktivera integritetsläget som finns i mobilappen så att inte ditt telefonnummer avslöjas. Jag antar att det är en ren kostnadsfråga som gör att inte den här funktionen är aktiverad som standard. Eller stäng helt enkelt av funktionen. Det kan även passa på att nämna i det här sammanhanget att Telegram, bara för att sparka på någon som redan ligger ner, de läcker också som standard IP-adresser till kontakter som du har. Du kan välja i Telegram om du vill använda deras skydd mot IP-adressläckage, mot ingen eller mot dina kontakter eller mot alla. Och självfallet borde det vara alla från första början. Du kan ändra det i dina inställningar i Telegram. Gå bara in där och så väljer du att ha det här skyddet påslaget för alla röstkonversationer. Eller ännu enklare, du kan hålla ner fingret på Telegram-appen också. Och då får du troligtvis upp en sån här liten kryss-symbol. Kan du välja att avinstallera den och använda Signal istället?
Kan man göra. Ja. Veckans fråga, den här är spännande för någonting jag också tänkt på. Bakgrunden till frågan är att det var en incident inom det tyska flygvapnet där ett gäng högt uppsatta inom denna militärgren då i Tyskland och utomlands, men alla jobbar då för tyska försvaret, de hade en liten konferens och pratade om missiler, riktigt effektiva tyska kryssningsrobotar som heter Taurus. Och det är ju ett inrikespolitiskt nästan drama i denna fråga hur vidare dessa ska då skickas till Ukraina. De har en lång distans och kan då komma in på rysk mark och då förvärra det här kriget. Det som hände är att Ryssland, rysk underrättelsetjänst, fick tag på det här samtalet mellan de här generalerna och läckte ut.
Jag vet inte om de var generaler. De var fyra högt uppsatta i alla fall.
Det var en av dem som avlyssnades då från när han var på ett hotellrum i Singapore. Och då är frågan här från Jonas: hur kan ett helt samtal avlyssnas för att en person använder ett osäkert nätverk på ett hotell? Då måste de väl ha avlyssnat hotellets wifi innan och råkat hitta samtalet.
Jättebra fråga, Jonas. Och Jonas slår också med en länk till Sveriges Radios inslag om just det här uttalandet som tyska försvarsministern kom med angående hur i hela friden det här kunde gå till. Hur lyckades Ryssland avlyssna den här konferensen? Och i det inslaget så sägs det, citat: kommunikationsverktyget som användes vid samtalet är säkert, slutcitat, och citat, ryska avlyssningen möjliggjordes av att en av deltagarna var med i en icke-skyddad internetförbindelse på ett hotell i Singapore. Slutcitat. De två hänger inte ihop.
Does not compute.
Ja, de två sakerna kan inte vara förenliga samtidigt. Vi har pratat många gånger om VPN-tjänster och att använda VPN-tjänster på publika wifi för att förhindra att någon avlyssnar metadatan om vad vi gör. Tidigare så behövde vi använda VPN-tjänster för att skydda oss mot avlyssning av all data som vi skickade för att en så stor andel av anslutningarna på internet inte var krypterade i sig. Men idag är ju i princip alla anslutningar krypterade i sig. Så behovet av att använda en VPN-tjänst har minskat. Den finns kvar av integritetsskäl, men den har minskat av säkerhetsskäl. Sen så när det gäller de kommunikationsappar vi använder, till exempel Webex som vi vet att användes i det här fallet, där är anslutningen krypterad som standard. Det är inte något hänglås som användaren behöver leta efter eller någon varning för osäker anslutning som dyker upp i adressfältet som användaren behöver leta efter. Anslutningen är krypterad som standard, vilket gör att det går att använda Webex på ett osäkert nätverk utan att riskera avlyssning. Så hur i hela friden gick det här till då? det finns bara en förklaring som skulle kunna förena, nej det går inte ens att förena de här två påståendena, men det finns bara en rimlig förklaring. Och det är att påståendet om att kommunikationsverktyget som användes vid samtalet är säkert är en sliding på sanningen. För det enda jag kan dra som slutsats, det är att det här kommunikationsverktyget WebEx, som i sig är säkert, var konfigurerat så att det inte var säkert. Nämligen så att det tillät att någon ringde in via telefon. Du vet, det finns fortfarande möjlighet i många sådana här konferenstjänster att ringa in av någon anledning. Och om någon ringer in, då sätter det alla skyddsmekanismer ur spel. Då är det fritt fram att avlyssna. Så det är den enda slutsatsen jag kan dra. De menar att WebEx är säkert, men de hade konfigurerat det osäkert. Och då, jag vill nästan inte ens lägga skulden på den enskilda medarbetaren som de verkar göra i det här fallet. För att om ett sånt här samtal ska föras, då ska det såklart föras på en tjänst som är konfigurerad så att inte en enskild medarbetare kan göra fel.
Här är ju också lite att tänka på att det hände i Singapore och där var för närvarande någon form av sammandrabbning, fel ord i militärsammanhang, men någon form av flygindustrirelaterad mässa eller träff och sådär. Och jag tänker, de där och det är visst en klassisk ställe för all världens, men del av världens underrättelsetjänster att samla information både lagligt och olagligt, för att citera en DN-artikel. Och bara att avlyssna hotellrummet här, tänker jag, hade ju kunnat lösa saker och ting.
Det är någonting som är jätteviktigt att ta med sig också. Vi ska inte bara tänka på att vi ska ansluta säkert, använda säkra kommunikationsverktyg. Vi måste också tänka på var vi har de här mötena. För det är ju klart att om någon har satt en mikrofon i rummet där den här personen sitter, ja, då sätter det också skyddet ur spel.
Och det handlade ju om den här klassiska krocken, eller vi ska hitta någon form av X emellan säkerhet och användarvänlighet. För vi har ju många exempel där säkra anslutningar, säkra på riktigt, är så komplicerade så att personerna i fråga helt enkelt använder bättre och smidigare verktyg utan att egentligen tänka på säkerheten. Och vi har ju ett svenskt praktexempel i form av Carl Bildt när han var utrikesminister, där han använde Gmail på sin iPad. Det var lättare att koppla ihop än att använda regeringsmailen. Mm. Lite annan tid då, ska ju sägas.
Ja, men ändå samma sak. Vikten av att medarbetarna inte bara är utbildade i hur de använder lösningarna, utan också varför de måste använda lösningarna som organisationen tillhandahåller.
Ja, och inte bara medarbetarna utan kanske medarbetarnas chefer och högt uppsatta. Mm. Just att det här hände generaler, det är inte Marcus Dansarie som är doktorand i IT-säkerhet på Försvarshögskolan och Högskolan i Skövde. Han är inte förvånad över detta. Han säger i en DN-artikel att oavsett vilken organisation det gäller så har folk högre upp lägre förståelse för säkerhetsproblem och risker. Det har lätt att bryta mot reglerna eftersom det inte lika lätt får smäll på fingrarna. Och det kan gälla företagsledare i regeringskansliet, uppenbarligen då, mina ord där. Ja. Och som i det här fallet generaler. Mm.
Ja. En påminnelse till alla medarbetare oavsett plats i organisationen eller rank i organisationen kan vi också lägga till där. Mm. Om att faktiskt förstå varför det är så viktigt att använda rätt verktyg vid rätt tillfälle, och en påminnelse till alla som ansvarar för de här verktygen att konfigurera dem så att de är användarvänliga och så att det inte finns risk för att medarbetare gör fel.
Det känns som en svunnen tid då en utrikesminister kunde ta så lätt på det. För jag vet inte hur det är med ni som lyssnar och dig Kalle Milika, men någonstans känns det som att landet är under attack här nu. Det går inte en dag utan att vi får rapporter om företag, myndigheter, kommuner framförallt, att deras system ligger nere. Och det är nästan så att vi ibland tittar ut och undrar om vi hör skrik och det brinner i samhället. För det är ju en daglig verksamhet nu. Men är det så allvarligt i alla fall?
Ja. Väldigt bra fråga. Och det var också en av de frågorna som jag fick flest av när jag i onsdags hade chatt med läsarna på Aftonbladet om just vad som händer i samhället nu. Jag tänkte använda veckans huvudämne för att förklara lite bredare vad det är som händer, vilka som ligger bakom, vilka motiven är och om det är så att Sverige just nu överöses av en mängd attacker. Och för att kunna svara på det så måste vi först och främst konstatera att driftstörningar, överbelastningsattacker och utpressningsattacker är tre helt olika saker. Driftstörningar kan visserligen orsakas av någon av de två förstnämnda, men de kan också orsakas av någonting som är mycket mer sannolikt, nämligen att någon någonstans säger oops, någon begår ett misstag. Vi har utan tvekan haft för många IT-incidenter under de senaste månaderna. Webbplatser som har varit otillgängliga, system som inte har gått att använda. Men det har orsakats av väldigt många olika saker. Och vi måste hålla isär dem så att vi inte tycker att någonting är farligare än vad det i själva verket är. Och så att vi inte ger cred till aktörer som bara är ute efter uppmärksamhet. Låt oss börja med att prata om utpressningsattackerna som vi har sett de senaste veckorna. Och utpressningsattacker, de är de farliga. Det var det som drabbade till exempel Tieto Every som vi gjorde ett helt avsnitt om. Och jag kan ju säga att just attacken mot Tieto Every var starkt bidragande till den här känslan som vi har om att det har varit väldigt, väldigt många attacker eftersom den påverkade så många. Det var ju så många andra företag och organisationer som fick driftstörningar på grund av attacken mot Tieto Every, även om det bara var en attack i sig. Men sen har vi nyheterna som kommer i efterdyningarna av både Tieto Every-attacken och andra attacker. Till exempel samma natt som attacken mot Tieto Every skedde så skedde också en attack mot Bjuvs kommun. Det var Akira som låg bakom den och nu hotar Akira med att läcka datan som de kom över hos Bjuvs kommun. De skriver på sin blogg att citat: "We will upload almost 200 gigabytes of Bjuvs kommuns organization. Confidential documents, contracts, agreements, personal HR files and so on." Slutcitat. Alltså, vi kommer att läcka 200 gigabyte med data från Bjuvs kommun, inklusive HR-dokument, konfidentiella dokument och kontrakt. Det här gör de för att försöka få Bjuvs kommun att gå till förhandlingsbordet. När Bjuvs kommun drabbades av den här utpressningsattacken, då kunde de i alla fall om utpressningsattacken gick hela vägen. De kanske lyckades avbryta den i förväg, men om den lyckades gå hela vägen, då lämnade Akira en liten anteckning på de drabbade systemen, på de drabbade datorerna, där det fanns en länk och ett lösenord som Bjuvs kommun uppmanades att gå in på för att där påbörja förhandlingen om lösensumman. Men eftersom Bjuvs kommun bevisligen inte har gjort det så har nu Akira tagit till nästa sak, nämligen hota med att läcka informationen. För notera, de säger inte att vi har läckt informationen. De säger vi kommer läcka den. Och det är för att locka Bjuvs kommun till förhandlingsbordet.
En sak jag bara tänker på där när det kommer till angrepp mot det offentliga Sverige. Det är klart att det finns jättemycket hemliga saker hos kommunerna, framförallt inom socialförvaltningen och även tillstånd runt restauranger och mycket annat och även personal och så vidare. Mm. Men väldigt mycket av de här 200 gigabyterna är offentliga handlingar.
Ja, så är det såklart. Kalmar berättar dock också för SVT att angriparna bland annat har kommit över 7000 medarbetares lösenord. Och eftersom jag antar att inte 100% av medarbetarna lyssnar på Bli säker-podden och följer rekommendationen om att ha unika lösenord på alla konton de använder, så kan det vara problematiskt. Men sen har vi Sophiahemmet också. Sophiahemmet är ju både ett lärosäte och ett sjukhus. De drabbades av en utpressningsattack från Medusa. Och Medusa är bland de mest skrupelfria utpressningsaktörerna. De bryr sig inte om vem de attackerar. Det spelar ingen roll att det är ett sjukhus. Annars så finns det liksom åtminstone en liten hederskodex bland utpressare som säger att vi inte attackerar sjukhus. Men Medusa, de bryr sig inte. Och jag menar, alltså inte ens i fysiska krig. I fysiska krig så finns det en överenskommelse om att vi bombar inte sjukhus. Det är Medusa, skärper. Det är lite heder får ni åtminstone ha. Och Medusa, de har kommit över information också. De har publicerat det vi brukar kalla en proof of compromise eller proof of hack, som är egentligen bara en samling filer eller skärmdumpar som indikerar att ja, vi har faktiskt stulit filerna. Och där rapporterar Aftonbladet att, citat, flera kändisar och högt uppsatta personer har hängts ut på Darknet efter en hackerattack mot Sophiahemmet i Stockholm förra veckan. Aftonbladet har tagit del av skärmdumpar och läckta dokument som publicerats på internets baksida Darknet. Bland andra finns prinsessan Kristina namn på en namnlista hos Sophiahemmet. Prinsessans make Tord Magnusson bekräftar för Expressen att paret är patienter på Sophiahemmets husläkarmottagning. Slutcitat. Och vid inspelningstillfället så tror jag att det är ungefär 4 dagar kvar på den nedräkningstimer som Medusa har publicerat innan de läcker materialet. Men notera att här skriver Aftonbladet alltså att det har skett en hackerattack mot Sophiahemmet. Och det är korrekt. För här är det någon som faktiskt har utfört en hackerattack mot Sophiahemmet. Det ska inte jämföras, eller likställas framförallt, vi kan jämföra det, men det ska inte likställas med de överbelastningsattacker som har plågat många svenska myndighetssajter och företagssajter under de 2-3 senaste dagarna. För jag tror att ni har märkt att till exempel Integritetsskyddsmyndighetens webbplats gick ner. Det var på grund av en överbelastningsattack. Och som vi har sagt så många gånger tidigare är överbelastningsattacker inte samma sak som utpressningsattacker. Det är varsin ände av allvarlighetsgrad på attacker. Utpressningsattacker, det är någonting som leder till att data krypteras, blir oläsbar. Och dubbelutpressningsattacker, det är någonting som gör att informationen också stjäls. Överbelastningsattacker, det är mer jobbigt. Det är fjantigt. Det är någonting som gör att vi inte kommer åt en tjänst vid ett visst tillfälle. Men det är inte värre än så. Det är en överbelastningsattack mot Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Det är inte värre än att det står ett gäng demonstranter utanför Integritetsskyddsmyndighetens kontor och ser till att ingen får gå in på kontoret. Förr eller senare flyttar den här förbannade gruppen sig så att det går att komma in igen. Förr eller senare upphör den här attacken och då går det att komma åt webbplatsen igen. Däremot så ska vi tänka på att det här är koordinerade attacker mot Sverige. Och de utförs av ett gäng grupper som tillsammans har valt att attackera oss i Sverige för att de upplever att vi är russofobiska och för att vi överväger att ge extra bistånd till, eller extra assistans till Ukraina. Det är grupper som kallar sig No Name 057, People's Cyber Army, 22C, Cyber Dragon, Horus Team, UserSec och Phoenix. De har tillsammans via sina telegramkanaler visat att vi kommer att utföra de här attackerna mot Sverige, och sen har olika grupper tagit på sig olika attacker. No Name 57 har till exempel tagit på sig attacken mot Integritetsskyddsmyndigheten, Riksgälden och Konkurrensverket. People's Cyber Army, de har tagit på sig attackerna mot Finansinspektionen, Kronofogden, Försvarsmaktens Platsbank, Systembolagets pressarkiv och några till. Men det här är inte farligt, det är irriterande. Överbelastningsattacker, de kan bli farliga ifall de till exempel slår ut en sida som är väldigt viktig för aktiehandel, då kan det påverka liksom finansiellt. Eller ifall Valmyndighetens webbplats skulle slås ut på valdagen, då skulle det vara allvarligt. Men annars så är det inte speciellt allvarligt. Det är mest irriterande. Alla de här grupperna, de är det vi kallar pro-ryska grupper. Vi vet att de gör det här för att hämnas på oss, det de själva öppnar med. Och vi har inget skäl att misstro deras påstående i det här fallet. Vi har ju tidigare sett attacker av det här slaget, överbelastningsattacker från Anonymous Sudan, där vi ifrågasatte om det som de uttalade som deras skäl faktiskt var riktigt eller inte. Men här har vi inget skäl att ifrågasätta det. Vi har också, eller vi ska inte säga, för det här är Mandiant som säger det specifikt. Mandiant, som är en del av Google, de har också en indikation, de tror att det finns en koppling mellan en av de här grupperna, People's Cyber Army och Fancy Bear. Och Fancy Bear, det är grupp som är kopplade till den ryska militära underrättelsetjänsten, GRU. Mandiant skriver så här på engelska, citat: Mandiant assesses with moderate confidence that the moderators of Cyber Army of Russia Reborn, det vill säga People's Cyber Army, are at least coordinating with APT-28, det vill säga Fancy Bear, due to the timing of the leaks and the group's connection to SACnet, although the exact nature of the relationship is unclear. Slutcitat. Är det inte då allvarligt att det finns såna här ryska grupper som försöker attackera oss? Nej, inte jätteallvarligt i alla fall. Det är en bra påminnelse för alla organisationer vars webbplatser ligger i riskzonen för att drabbas av den här typen av attack, att förbättra sitt överbelastningsattackskydd. Det finns en väldigt bra artikel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som klargör vad de här organisationerna bör göra för att stärka sitt skydd mot överbelastningsattacker. Det ligger en länk till det i våra show notes, hör och häpna. Men det är inte för att attackerna i sig är farliga, utan för konsekvenserna som det kan få för svenska folket. För folket blir ju oroliga när de inte kommer åt de här webbplatserna. Framförallt när det finns ryska grupper som tar på sig att ligga bakom de här attackerna. Och därför så bör alla som ligger i riskzonen för att drabbas av den här typen av överbelastningsattack se över vad de kan göra för att stå emot attacker. För det enda som de här grupperna vill, det är att ha uppmärksamhet. Kollar vi deras telegramkanaler så blir de jätteglada när de får uppmärksamhet. Och nu tänker ni då, ja, och så står du här och ger dem ännu mer uppmärksamhet i veckans poddavsnitt också. Ja, men det är för att jag vill tona ner vikten av det de gör. Och jag skulle till och med vilja att vi introducerar ny terminologi. Jag tycker inte att den typen av grupp som utför icke-tekniska överbelastningsattacker förtjänar att kallas hackergrupper. Vi ska kalla dem aktivister. För det är det de är. De är aktivister, de är inte någonting annat. Och i och med att ordet attack dessutom kan låta väldigt allvarligt, så tycker jag inte att vi ska kalla det överbelastningsattack i allmän media. Vi kan kalla det överbelastningsattack i de här sammanhangen, men vi ska inte kalla det överbelastningsattack i allmän media. Vi ska kalla det att de orsakar en temporär driftstörning. För det är det de har gjort. De har inte gjort någon hacking av något slag. Det här är ett gäng aktivister som har orsakat en temporär driftstörning på en webbplats. Där fick ni. Och apropå driftstörning, det är det sista som jag vill att vi poängterar här. För nu i veckan, då var det ju en stor driftstörning hos Meta, där det inte gick att logga in på Facebook och på Instagram och på Threads, även om troligtvis ingen upptäckte det sista. Förlåt. Det är någonting som spelade de här ryska grupperna rakt i händerna. För att efter att folk blev oroliga för att de hade fått sina konton kapade, så blev de oroliga för att det fanns en koppling mellan attackerna mot svenska myndigheters webbplatser och driftstörningen hos Meta. Men driftstörningen hos Meta har av allt att döma bara orsakats av att någon begick ett misstag. Det finns ingenting som tyder på att det var någon attack. Framförallt, det är ganska orimligt att de här överbelastningshaktivisterna skulle slå ut Meta på global nivå när de egentligen bara är intresserade av att utföra temporära driftstörningar, eller orsaka temporära driftstörningar i Sverige och några andra länder. Och det kan jag säga, jag fick frågan, är det här kopplat till vårt inträde i NATO? Nej, vi har inte någonting som tyder på det, för att till exempel No Name 057, som verkar vara den koordinerande aktören, de har tidigare också utfört sådana här överbelastningsattacker eller orsakat temporära driftstörningar hos finska riksdagen, danska myndigheter. Vi i Sverige blev varse om det förra helgen, för att då utförde de en sån här, orsakade en sån här temporär driftstörning hos Kastrup, alltså Köpenhamns flygplats, så att deras webbplats blev oåtkomlig. Men om vi bortser från de situationer då vi vet att det är en attack, då bör vi utgå från att det inte är en attack. Vi bör alltid förutsätta att en driftstörning är orsakad av att någon har begått ett misstag, fram till dess att vi har tydliga indikationer på att det är en faktisk attack. För att annars ger vi de här hacktivisterna, eller kanske till och med bara aktivisterna, precis det de vill ha. Uppmärksamhet. Och det ska de inte få. Men jag ber om att få din uppmärksamhet nästa vecka. För då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli säker-podden, som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat.